Jag kan säga så här att för en och en halv vecka sedan så var det helt otänkbart för mig att jag någonsin skulle genomföra en sexy dans. Mm. Men det har hänt nu.
Wow, berätta.
Hej och välkomna till Sexpodden som är vuxenradio från RFSU. Jag heter Samanda Ekman, jag är programledare och på direkten så vill jag välkomna Susanne Larsdotter, sexolog på RFSU.
Tack så mycket.
Vi ska prata om sex och dans idag. Varför ska vi göra det?
Ja, dans kan man ju verkligen förknippa med sex på olika sätt. Alltså dans är väldigt kroppsligt och det är väl en av de här aktiviteterna vi verkligen använder hela kroppen till, precis som vi gör med sex. Men det är också, dans kan ju också vara en början till en sexuell interaktion, att man dansar nära varandra och sen övergår det till sex. Och sen traditionellt så har vi ju också det här med att använda dans som någon slags sätt att göra människor upphetsade och kåta.
Anna Vnuk, dansare, koreograf, regissör. Välkommen till Sexpodden.
Tack.
Du har sagt att det finns en koppling mellan sex och dans.
Ja.
Och att den här kopplingen är någonting som dansen får dras med, lite på gott och ont.
Mm.
Och då undrar jag, vad är det som är det onda och vad är det som är det goda med att man kopplar ihop sex och dans?
Jag tror att det är precis som du säger, att det finns någon social dans som kan användas i det syftet. Lite så här uppvaktningsdans eller show-off-dans eller liksom bara förspelsdans eller vad man ska kalla det, eller bara det man gör på klubben, att man närmar sig varandra så här. Men och sen tror jag också att det kan vara så laddat med att man rör på kroppen och att man får titta på någon annan som rör sig till musik, att det på något sätt är en sinnlig grej som man kopplar ihop med sex, så att det kan vara laddat i sig.
Varför är det dåligt då? Att ibland på gott och ont?
Ja,
att
det är för att det jag företräder är ju en liksom scenisk dans eller en professionell dans. Och då har ju inte det något med den liksom privata sexualiteten att göra på det sättet. Men det kan ibland blandas ihop som att det är ett oseriöst yrke, eller att man ibland reser, att man kanske inte vill säga att man jobbar som dansare, för då tror de att man är någon sorts glädjeflicka, och att man liksom förut när man var ballettflicka så var det fritt fram och tafsa, och att man liksom, ja, det är många unga tjejer som jobbar, alltså, så att, och vägen in att det kan vara en tuff, att det har en tuff historia av att man också är tillgänglig och ska uppträda och ja, vara tillgänglig med sin kropp på något sätt, som vi inom den professionella skrået har fått brottat med. Jag lider inte av det här i min vardag på något sätt nu, men det har nog varit en resa.
Apropå det här med sex och dans, så har jag faktiskt inför det här inspelningen då frågat runt lite grann vad det finns för erfarenheter runt mig av att dansa sexigt för någon annan eller med någon annan, bara känt av, sonderat terrängen lite, och jag har mötts av reaktionen att liksom nästan lite sådär att folk har rynkat på näsan, nej, det där är ingenting som jag håller på med, eller alltså det har inte blivit så många, jag har inte fått höra så mycket, och det verkar inte vara så vanligt att man dansar sexigt.
Alltså jag tror ju att för många är det en väldigt stor dröm att kunna få dansa sexigt, att kunna få vara attraktiv och göra sin partner eller partners kåt liksom. Men alltså det är ju också förknippat med en hel del risker, att det blir ganska tuntigt eller på något annat sätt. Men, och det är ju också intressant, så här en liten spaning, att på möhippor och sådär så är det ju inte helt ovanligt att man får lära sig dansa sexigt eller pole dance eller någonting. Och jag tror att det funkar, för att det ska vara lite humoristiskt där också. Så att då finns det utrymme att misslyckas också.
Ja, den kopplingen kunde jag också göra, att det förekommer i professionella sammanhang att man kan jobba som och göra sexiga danser, eller att man kan göra det och så är det en rolig grej. Men det här bristen på erfarenheter ledde i alla fall fram till att jag tänkte att ja, då får jag utforska vad det kan tänka sig att handla om. Så att Anna, du och jag pratade med varandra i telefon inför att du skulle komma hit, och då lät det så här. Mitt uppdrag som jag ser är ju att få liv i vårt samtal på bästa möjliga sätt. Och då vill jag liksom försöka förkroppsliga, kanske gestalta någonting. Och då tänkte jag så här, kanske att jag skulle så här försöka ta mig an att på något sätt utforska vad som skulle kunna vara att dansa sexigt. Alltså att jag själv ska försöka göra det. Och eventuellt uppträda liksom lite för min partner då. Jag har aldrig gjort det. Och det så här, känns jättelångt ifrån mig. Jättelångt. Jag vet inte alls hur det skulle gå till. Och det kan verkligen misslyckas. Liksom.
Nej, det kan inte misslyckas inte.
Nej, men jag tänker, han får väl avbryta i så fall, men det kan ju misslyckas så tillvida att jag kan känna mig väldigt obekväm, alltså så här att jag försöker imitera någonting eller hur ska jag liksom.
Jag tror faktiskt, men det där är jättespännande, för jag tror faktiskt att man kan liksom att det är väldigt lite har med själva stegen att göra. Jag tror inte heller man ska ge sig med svåra steg om man ska, alltså så att det blir fel, utan man säger att gjorde jag dansade fel, utan att man kanske mera. Jag vet precis vad som gör det sexigt, rent tekniskt. Och det är ju så här, om du tittar någon i ögonen och dansar, eller om du dansar på själv och att du liksom är mitt i rörelsen och att ögonen följer med i rummet. Liksom. Men om du liksom har ögonkontakt med någon och huvudet kanske still, så gör du vad som helst med kroppen, så blir det sexigt.
Då blir det sexigt?
Ja. Så om du tänker att du bara står så och tittar någon ganska där stint i ögonen och aldrig släpper, och sen så bara rör du lite så här på armarna och så ser du lite så där härligt ut i facet. Och sen att varenda liten rörelse, att du bjuder han på det.
Vad sa du? Varenda rörelse ska jag...
Att du bjuder han på det på något sätt.
Jag bjuder honom på varenda rörelse.
Tänk att du är Guds gåva till...
Jag är Guds gåva till honom just i den situationen.
Ja.
Nej, men skitbra, men då kan jag använda de här tipsen och sen så jag försöker skramla ihop någonting.
Kan man gå ner lite neråt och uppåt, alltså så här lite skruva på sig lite neråt och lite uppåt.
Ja, där kom du fram till dagis precis när klippet var slut, så då fick jag inga fler tips. Men blicken var du inne på, att jag skulle stirra stint på honom.
Precis. Att man jobbar också mycket med isolation, som det heter. Att man liksom rör en del i taget, så att man inte fladdrar runt med hela kroppen, utan om du står ganska still och sen rör du bara på höfterna lite och sådär.
Varför blir det sexigt då?
Jag har ingen aning.
Men hur vet du att det är sexigt?
Nej, men det är ju lite mitt jobb att kunna förstå hur rörelser uppfattas. Och det är liksom en vanesak förmodligen att vi dels tror jag med ögonkontakten är någonting mänskligt, att man att det blir sexigt, men sen kan det vara att vissa rörelser, det är väl en kulturellt kopplat att vi har liksom övat in att det är det, så associerar vi det till det helt enkelt.
Men det fanns en situation som fick dig att inse att just det här sättet att röra sig var sexigt.
Ja, men alltså jag skulle dansa på, det var någon så här lokal, jag var ute på en turné och då skulle någon lokal tv-station, kanske Nordnytt kanske, säger vi, så skulle filma mig lite när jag dansar på en brygga och sen ska vi prata om i föreställningen. Och då han bara, titta in i kameran, titta in. Och sen så dansar runt, titta in i kameran. Jag bara, nej, men det här känns verkligen helt sjukt. Då kände jag verkligen det där. Jag hade inte tänkt på det så mycket. Jag instinktivt hade fattat det, att det var helt befängt. Då kändes verkligen som att jag typ dansade någon sorts lapdance eller någonting. Så jag bara, det där måste du klippa bort, utan jag dansar för mig själv här och tittar dit rörelsen tar mig liksom. Jag kan inte kolla in i kameran och dansa, då kommer jag se helt.
Så du upptäckte skämt då ut i den stunden att när man naglar fast blicken, ja, så blir det sexigt, helt enkelt.
Ja.
Blicken, Susanne?
Ja, blicken är ju intressant, för att det är ju också en skillnad mellan vad vi brukar kalla för pornografiska bilder och erotiska bilder. Att i de pornografiska bilderna så har du ögonkontakt med modellen, men i erotiska bilder däremot så kan personen som finns på bilden vara upptagen av sig själv eller titta bort. Alltså det finns verkligen en skillnad där i blicken, och blickar är ju helt fantastiska. Jag menar, det använder vi också när vi flörtar och raggar med någon, att verkligen suga fast någon med blicken så där, och att också,
som du gör på mig nu.
Ja, men precis, som jag försöker flörta med dig, Samantha. Jag menar, att verkligen suga fast någon i blicken och att båda vågar hålla kvar den. Det händer ju någonting i kroppen när vi vågar hålla kvar den här kontakten, om man på något sätt vågar lite längre. För annars så, i det sociala samspelet, så har vi ju en tendens att titta bort efter en liten stund. Men att verkligen suga in varandra med blicken, så liksom, ja, men vi är ju halvvägs in på väg till sängen liksom.
Känner du igen den här bilden?
Absolut. Men också den där lilla som alla som popstjärnor gör, så här, den här.
Nu, ser du vad, ska jag beskriva, ska beskriva vad som händer. Anna, hon gör små blinkningar neråt mot...
Nej, inte ens blinkningar. Jag bara tittar ner blyg, och sen så liksom kisar jag upp lite under lugg. Så jag jobbar ju under lugg. Madonna och alla från där och framåt.
Typ. Just det.
Och att man liksom lite ner så här med hakan och sen bara tittar upp lite så här.
Ja. Du gimmicks, liksom. Tyckte också att jag skulle röra mig upp och ner.
Ja, att varför? Man liksom gick ner lite, böjde knäna, gick ner till golvet. Och jag också, då kanske man får någon association till något, att man kommer närmare könet kanske.
Mm, man att rör sig upp ifrån. Och ner. Ja. Det känns som en klassisk sån sexrörelse. Det finns såna höftrullningar. Och, när jag säger sex i dans, vad får ni för associationer då?
Men tyvärr tänker jag nog ganska mycket på det du tar, den här pornografiska delen av det hela, som är just när man säger sexig. Sen så är det ju, som du säger, det här hela universumet av erotik som känns lite så här öppnare och inte helt lika tydliga regler för hur det är. Som jag tycker vi spenderar liksom alldeles för lite tid där.
Mm. Om man skulle nagla fast de här stereotyperna, vilka är de då?
På den
sexiga dansen. Delen.
Ja, men mycket liksom, jag upplever att det är mycket med rumpan och liksom att man åmar sig hit och dit och slänger runt med håret och går på alla fyra och liksom
dansa med en stol.
Dansa med en stol, sitta gränsle, allt det där.
Klära av sig sakta eller ha de här klassiskt sexiga kläderna, att det ska vara minimalt och det ska knappt täcka brösten eller det ska vara en liten trosa eller någonting sånt där.
Mm. Och det som är lite tråkigt nu är att det finns just rätt och fel, för du säger, det här kunde vi ganska lätt säga vad det var. Det är därför man tror jag också drar sig lite för att göra det hemma, för att man känner att det är lite för mycket att leva upp till. Och så tycker jag att sex när det är som tristast blir mycket, alltså när man ska jobba mot den här mainstream-porrmallen, att man känner att det är något man lite så här inte helt, det går inte uppbringa den där nivån och man ser inte ut så och man kan inte göra så, det är inte säkert att det är så skönt att göra så. Alltså, så att jag tänker bara så att, och den genomströmmar ju vår kultur så himla mycket, och jag tycker inte det har något med moral att göra liksom, med så här att man inte får göra det. Jag tycker folk gör ju det hela tiden bäst de vill, men jag tänker mer att det hindrar en från att öppna dörren till den här erotikvärlden som på något sätt blir flummig, som man inte vet vad den är, och där tror jag att man kan ha så jäkla kul.
Susanne, vad skulle du säga att, om det då är så att de här klischéerna, stereotyperna gör det omöjligt för oss att öppna dörren till den erotiska världen kanske mer. Hur kan man förhålla sig till den här typen av klischéer och bilder som man har i huvudet?
Ja, men jag tror precis som Anna säger att vi måste kunna våga söka bortom för de här bilderna också och försöka hitta vad kan sexig dans vara för just mig och hur kan jag uttrycka mig? För jag, när jag har pratat runt med människor så visst, den här bilden finns, men det finns också de som pratar om bounce-dansarna i sina säckiga brallor och att det kan utstråla en väldig sensualism och att man kan bli kåt på den formen av dans. Så jag tror att det gäller att gå in och försöka hitta mitt uttrycks. Men sen skulle jag också vilja säga så, tycker man att det är spännande och roligt att ha små minimala plagg och slänga av sig dem, men gör det då. Huvudsaken att det sker i någon form av frihet, att jag känner att jag är bekväm och jag vill göra det här.
Och så underlättar det om man har liksom en liten touch av humor, för då blir det inte lika pajigt om man trillar av stolen när man satt där och granslar. Alltså, om man bara har lite glimt i ögat så...
Ja, det underlättar vi all sex, att ha lite glimt i ögat och våga kunna skratta åt saker också.
Det är ett generellt sextips.
Det är ett generellt sextips.
Du hade en erfarenhet av att dansa sexigt med, var det, Västnytt? Nej, vad sa du?
Jag dansade sexigt Nordnytt.
Ja. Nordnytt? Förlåt. Jag tror det var det. Är det din enda erfarenhet av att göra en ansats till att dansa sexigt?
Ja, men jag tror, nej, men alltså, jag är ju barn av jazzdansen, så att jag har ju liksom ägnat hela min uppväxt åt att dansa mer eller mindre sexigt till Madonna, Prince och Michael Jackson och ålat runt i, och det är ganska intressant att det har varit helt soft att göra det i den här helkvinnliga tjejmiljöerna som jag har varit i. Vi har ju stått framför spegeln och hållit på med det här, och det har inte känts så privat, utan det har varit som en, det är som en mall liksom. Så på något sätt så har jag, och även när man jobbar inom show och musikal, det är inte så kopplat till en själv, utan det är liksom en genre. Så jag tycker att jag på något sätt är ganska nära den, men det är inte alls samma sak som om man ska stå där framför någon man verkligen vill ha och liksom
göra
blotta
förspelsdans.
Sig liksom. Nej, det är en helt annan grej alltså.
Och vad skulle du känna inför det?
Ja, alltså jag jobbar inte så.
Inte jobbet då?
Nej, jag jobbar inte så hemma. Så. Och det tror jag är för att det angränsar lite till mitt jobb på något vis.
Just det. Vilken är den bästa förspelsdansen?
Tryckare.
Tryckare?
Ja, jag säger samma sak. Tryckare. Alltså, jag kommer ihåg tonårstiden med tryckarna, så det fanns väl ingenting bättre.
Mm. Vad är det liksom med en tryckare som...
Det är för att man hinner uppleva, och det handlar inte heller om att visa upp sig eller så, utan det handlar inte om att styla, utan eller bara att vara så nära någon, och också gäller att det inte ska leda till sex just då, utan det är liksom att man kan liksom släppa fram allt extra roligt som kvinna då inte liksom märks så tydligt. Man minns ju så här mellan, så man kände att helt plötsligt backa dem. Det är ändå mysigt alltså.
Ja, det minns jag att det var mycket prat om att den här rädslan för att få erektion i en tryckare. Vad kan man säga generellt om erektion i dans då? Hur ska man förhålla sig till det?
Ja, men alltså det är ganska vanligt att människor frågar och funderar hur man ska förhålla sig till det här. Och jag tänker att det är samma sak som i alla andra situationer. Alltså, känner du att det finns ett samtycke till att du trycker och gnuggar dig lite grann mot din partner, ja, men då är det fritt fram. Men man gnuggar sig inte mot någon som kanske inte riktigt har bjudit in till det här, utan, men fortfarande så, en erektion vid en dans är ju inte bara ett uttryck för att jag blir så enormt kåt på den jag dansar med, utan det kan ju också vara en reflexfunktion för att man är nära, eller att bara situationen som sådan. Så att jag tycker att det är ingenting man behöver egentligen... Jag tycker att det egentligen inte är någonting som man behöver oroa sig speciellt mycket för. Men jag tycker att man kanske inte ska gnida sig mot den som inte känner sig välkomnad av det. För då blir det på något sätt ett lite nära, då närmar vi oss någon form av lite övergreppssituation. Men
då är det bättre att man hör av sig till dig och frågar hur man ska göra.
Nej, men jag tänker dansa vanligt, herregud. Det, alltså, om man känner det ibland så är väl inte det någon fara. Alltså, att alla vet ju att det är lätt att få erektion när man kommer nära. Gör inte en sån stor grej av det. Men sen är det också så att den du dansar med kan ju faktiskt också tycka att det är lite trevligt att ta det personligen och tänka så här: wow, att jag är så häftig så att den här personen faktiskt blir lite kåt på mig. Det kan ju vara lite trevligt.
Mm, då måste man ju fråga då, är det bara mig du får stånd med, eller får du det med alla som du dansar?
Är det liksom ginsen som du trycker emot, eller är det jag?
Det där är ju bara en liten aspekt av hela liksom tryckarens alla fördelar. Mm. Tyvärr vet inte jag nu, men i mitt liv så känns ju tryckaren ändå ganska fridlyst. Den är inte så vanligt förekommande längre. Är den det i era liv?
Dansar Nej, det är ju skandal. Varför? Var tog den vägen? Tryckaren?
Alltså, DJ spelar aldrig låtar som gör att man kan dansa tryckare. Jag kan verkligen sakna den. Och speciellt en person som mig, med mig, som har jättesvårt att hålla takten och är ganska omusikalisk. Den där var ju perfekt. Liksom, det gick så långsamt så det var inga problem att hänga med. Liksom. Och samtidigt så var det där en möjlighet att om jag trycker mig lite närmare, vad får jag för respons då? Om jag vänder mig lite om så att det skulle kunna kyssas, men jag skulle bara liksom byta ställning. Alltså, det var ju en jättebra början till att ragga, och man kan också bjuda upp de som man var intresserad av och bara tänka att ja, men jag vill bara dansa. Så att det var ett ganska bra sätt att också sondera terrängen om det fanns någon som var intresserad.
Jag har goda nyheter till er, för att det har ju kommit någonting på senare tid som är lite nytt inom socialdansvärlden. Och jag pratar om slow foxtrot, där det har kommit en variation som kallas att gnussa. Och vi ska titta lite här på ett klipp, en tutorial som jag har hittat på YouTube. Och kan ni lägga märke till att det ändå ser nästan som att tryckaren har fått liksom en uppdaterad version. Det här, så här.
Ja, det ser ju jättehärligt ut. Det där är skitjobbigt när man är 1,50. Ja. Som jag är.
Det vi ser på filmen är alltså att man trycker pannan mot varandra. Jag ringde upp Jonathan som är med och dansar i det här gnussaklippet.
Dans och gnuss, det har ju väldigt nära kontakt. Dans i kropp mot kropp och oftast panna mot panna. Jag kan även dansa mun mot panna. Mun mot mun finns det också, men en helt annan känsla i dansen.
Vad då för annan känsla?
Det är enklare liksom att leva in dansen i kroppen. Det är därför man använder gnuss. Alltså, de som gnussar, de gör det för känslan i musiken.
Och när gnussar du då?
Ja, så fort jag får chansen. Det är lite olika vem man dansar med. Det är inte alla som vill gnussa heller. Det är många som tycker att det blir för nära helt enkelt. Man kan ha väldigt bra dans utan att ha känslor för sin partner. Då skulle det inte funka att ha ett förhållande och dansa samtidigt heller. Men det är väldigt svårt att ha ett förhållande utanför dansen. Men till exempel om jag har tillsammans med en tjej som inte dansar. Det kan vara lite svårt för henne att förstå då, kanske. Det är inte normalt för någon som inte dansar att vara så nära någon annan, kan man ju säga. Det blir väldigt svartsjuk. Alltså man, ja, det blir svartsjuk i drama. Jag är tillsammans med tjej, vi är tillsammans i över 2 år. Och båda vi gnussar med, ja, vi är ute och dansar samtidigt och vi gnussar med olika danspartner hela kvällen. Så det är fullt accepterat.
Men vad jag förstår så är du, så här, det är väldigt många som vill dansa med dig.
Det kan stämma.
Hur är det då?
Ibland så är det bra, ibland så är det dåligt. Ibland vill man ju dansa med, det är många som vill bjuda upp den, då får man ju inte välja själv riktigt. Det kan vara kul att få välja själv ibland också. I Västernorrland är det ju först 3 damerna och sen 3 herrarna. Försöker man eftersträva det så får man i alla fall välja några låtar.
Okej, men du, kan inte du tipsa mig på massa bra låtar då, som man kan gnussa till?
Sök på till exempel Blender. Det är ett modernt dansband som har väldigt bra foxlåtar och snabba låtar också. Men Mia Moore, den är en bra gnusslåt. Jag ser kärleken i dig. Oh. Varje gång jag känner pulsen, när ditt hjärta börjar slå, då vet jag det är vi två. Oh. Jag vet att för alltid ska tiden stå still, så länge du finns här intill. Mia Moore, du är allting jag behöver. Mia Moore.
Vi kände in musiken här. Vad fick ni för
Anna? Oj, det var så mycket känslor. Min spontana känsla är att det är fantastiskt. Jag är verkligen för liksom alla varianter av, alltså vi har ju för lite så här openetrerande sexgrejer. Alltså nu kanske inte han håller med om att det här är en sexgrej, men att det angränsar ändå till, man får ha de känslorna fast med väldigt enkla regler, de här kläderna på, och det är så här tydligt gräns liksom. Men ändå att man lever sig in i den där känslan, och alltså det är ju, det ser helt fantastiskt ut. Supermysigt.
Vad förlorar samhället på att vi har så lite av den här typen av ja, just som Anna säger, att man faktiskt kan få dansa med människor som man inte är ens partner. Och så varför är det? Man har hört hur många gånger som helst, när ni dansar för länge, ni dansade för många alltså, filmer, eller det finns en bild av att man inte får dansa.
Ja, men jag tror att vi skulle kunna förebygga ganska mycket otrohet. Och med otrohet menar jag att personer bryter de löften de har gett till varandra. Därför att vi gör den här parrelationen så otroligt exklusiv, och all form av kroppskontakt ska äga rum i den här parrelationen. Vi på något sätt har något ägandeförhållande till varandra. Och många längtar ju efter kroppsnära kontakt med andra utan att man behöver ha samlag eller klara av sig, precis som Anna säger. Så att jag tror att vi skulle må bra mer kroppskontakt och nära kontakt och att dansa med andra. Och så tänker jag när han i inslaget här säger att det kan leda till svartsjuka. Men jättebra för alla relationer att prata igenom, vad är otrohet för oss? Vart går våra gränser? Och sen försöka vara trygg med det då. Och det här kan ju se väldigt olika ut. Jag menar, olika relationer så kan man göra olika saker. För vissa är det okej att man också hånglar med andra. För andra kan man ha sex med andra. Alltså, det måste varje relation själv göra upp med. Och det är ett brott mot de reglerna som man har kommit överens om, som är otrohet. Att vi behöver också andra former av sex som innebär att vi inte behöver ta av oss kläderna ens. Alltså, vi behöver närhet och kroppslig närhet. Och det kan också vara så att vi behöver det med flera utan att det behöver dras jättestora växlar på det.
Jag tänker lite att det här gnussat föra in det skulle kunna bli som ett språk för att tydliggöra gränser, att det är okej att gnussa panna mot panna, men jag vill inte att du gnussar mun mot mun. För det är också ett alternativ med gnussa, att man kan dansa mun mot mun, precis som du säger, man kan tydliggöra då när det finns det här formen för dans.
Precis, men du skulle också kunna gnussa mun mot mun med någon annan och veta att ja, men det stannar vid det. Alltså det gäller är att tydligheten framför allt. Och då kanske inte ens är problematiskt om du gnussar mun mot mun. Huvudsaken att du förhåller dig till de regler som du har gjort upp med din eller dina partners.
Jonathan sa här i, eller när vi pratade också klippt, att det är lättare, upplevde han, att föra och styra sin partner med pannan än med armarna.
Just det. Och jag har inte tänkt på det, eller liksom, nej, jag har inte försökt på det sättet.
Och vad tänker du generellt om att när man ska styra då någon? Mm.
Alltså, jag är ju så van att styra själv. Jag tycker det är ganska svårt att bli förd. Jag har prövat att dansa lite tango så här, och jag tycker att det är väldigt svårt.
Varför
men,
då?
Nej, därför att... Nej, men det är en väldigt speciell... Bara för att jag liksom dansar mycket själv så är det en helt annan sak att liksom bli förd. Det är liksom, jag har liksom inte riktigt kommit över den tröskeln. Det är en speciell sorts avslappnad. Man är både avslappnad och ändå beredd. Som är ganska klurigt faktiskt, om man inte är så van. Men de är ju jätteduktiga på det här, i den här, de som gör den här sortens dans. Jag har inte dansat så mycket sällskapsdans alls. Men det här är ju väldigt vanligt, som man säger just uppe i Västerbotten, jättemycket. Att man är ute och dansar till orkester och gnussar och buggar och i alla åldrar och så. Men sen kan jag också roligt, för det här är ju liksom... Det kanske finns i USA, kan jag tänka mig, den här country... kulturen, att det finns där också. Men det är roligt att det finns även på den här flanken, för att det finns ju, annars tycker jag så här, den här sexiga dansen finns mycket mer på andra ställen, liksom inom dancehall och ragga och så här, att man liksom grindar, att man liksom har sin rumpa mot en snubbes kön och bara gnussar där. Om man inte är van hos det så kan man tänka så här, herregud, det ser ut som att man ligger med andra, men att som också är en så här tydlig dans med tydliga regler och som bara en dans som så det finns ju massor av olika varianter.
Precis, det är okunskapen som gör att man läser in massa oj, så där får ni inte gnussa, så där,
ja, men
får
man
inte
grinda, blir väldigt betagen av det här också, gnussandet här i Västerbotten, så man blir ju, alltså jag blir väldigt berörd av det på något sätt, att det känns jätteladdat.
Mm. Och han säger ju då att det här är inte duggladdat för dem.
Nej.
Så han avvisar ju alla associationer till sex som jag försökte då försökte pressa honom lite grann på. Men det finns ingenting sexuellt i det här, menar han. Men det är också det som är fint, tänker jag, att man inte behöver uttala det.
Nej, men jag tänker att det inte är något att det har något med dem att göra. Alltså, för då tror jag inte det skulle gå heller, och som du säger, att det skulle bli för grötigt och kladdigt. Men att det har kanske med sin egen sinnlighet att man lever sig in, och så upplevde jag att han sa att det inte var liksom över till den andra, helt enkelt. Och så är det väl alla de här danserna som vi pratar om nu.
Alltså det här apropå styra och föra och bli förd. Pratar man om att, är det någonting som man pratar om, att man kan föra i sex? Eller bli förd? Förförd har jag hört, men...
Alltså kanske man inte använder begreppet föra, men visst är det här också någonting som finns i, och speciellt i de här klischébilderna om manlig och kvinnlig sexualitet, att män alltid ska på något sätt föra, ta initiativet, vara den som initierar och föreslår olika saker, och kvinnor ska bara liksom följa med. För problemet när kvinnor ibland tar egen initiativ är ju att de blir betraktade som slampor, eller att man får, som kvinna har man inte samma sexuella utrymme, och det tycker jag verkligen är någonting som vi borde kämpa emot, att det ska bli någon form av ömsesidighet där man också följer varandra och lyssnar in varandra, att det blir någon form av samspel här. Men jag skulle också vilja säga det, till exempel i bögkulturen så brukar man ju prata om en som är aktiv och den andra som är passiv. Det är ju inte heller så långt ifrån det här med att någon skulle föra och den andra som skulle vara mottagande, vilket också blir lite knasigt, för att det är ju inte så att bara den som penetrerar är aktiv, utan den som omsluter och tar emot är ju också en aktiv part. Mm.
Vi pratar om de samband och kopplingar som finns mellan dans och sex. Och jag bad Klara Berggren, som är museipedagog på Dansmuseet, att göra en lista på när dans och sex har korsat och korsar varandra.
Till exempel då i vår utställning så har vi masker från Afrika. Och här finns det bland annat en mask som är en kroppsmask som föreställer en gravid kvinna. Nu är det så att de här dansmaskerna i Västafrika dansas av män. Och då kan man ju tänka och undra varför en man skulle vilja dansa med en gravid kvinnokropp. Men det är ju många ceremonier som är såna fertilitetsceremonier. Till exempel att man ska få bra skörd. Och också att man skulle göra ceremonier och offergåvor för att kvinnor skulle kunna bli gravida och så vidare. Och det här är ju någonting som vi har även i Sverige faktiskt med midsommar. För att hela midsommarfesten är ju en, ska man säga, en fertilitetsceremoni där man dansar kring en fallosymbol. En fallosymbol är ju en penis. Vi dansar runt midsommarstången, alltså en stor penis. Sen finns det också väldigt intressant, det finns en folkgrupp som heter Wudabe. Och de här Wudabe, de har en ceremoni där männen står på rad, är jättemålade i ansiktet, som nästan som en mask. Och så står de på rad och så utför de en dans där de ska vara så stiliga som möjligt. Och så går en tjej förbi den här raden då med män. Och sen så till slut så väljer hon ut den som hon tycker passar bäst. Eller som hon tycker då är vackrast. Genom att knäböja framför honom. Och sen så inom den här kulturen då så bor hon tillsammans med en man under ett år. Det är en prövotid. Och sen bestämmer hon om hon vill ha den här mannen eller inte.
Då blir det väldigt viktigt ur liksom ett evolutionsperspektiv att vara duktig på att dansa.
Ja, absolut. Och de här männen också, de står och himlar med ögonen och utför massa så här, som man kan tycka ganska komiska gester. Men det är ju för att de ska vara så snygga som möjligt helt enkelt. Jag vet ju till exempel att det finns många dansformer i många olika länder där det handlar om att ragga varandra helt enkelt. Det finns vissa rytmer, nu är jag ju lite så här specialinriktad på västafrikansk dans, men jag vet att det finns vissa rytmer där som till exempel ska dansas på natten när det är månsken. Och då ska tjejerna och killarna utföra vissa då danser som hör till de här rytmerna. Där de i princip raggar upp varandra.
Ja, vad kommer sen då på din lista?
Ja, sen har jag då kommit till Vogue-dansen. Från början så var det inspirerat av Vogue-magasinet. För de här männen ville klä sig lika tjusigt som de här bilderna i Vogue-magasinet. Och man lånade till och med kläder och sminkade upp sig för att man skulle vara så lik de här fotomodellerna. Och sen så började man, i USA finns det en tradition att ordna balls, alltså ballroom dancing. Och då började man anordna Vogue balls där man också kan tävla i olika stilar som kallas för ways. Och då är det ju till exempel en stil som heter femme. Femme betyder ju kvinna på franska. Och det intressanta här är ju att man har ju alltid en MC eller en host kan man säga som hela tiden pratar om vad som ska hända och vem som dansar och så vidare. Och den här MC:n i just Vogue-dansen rabblar saker som att show me that cunt. Alltså visa mig ditt underliv. Och då är det ju även för männen liksom. Så då säger han det om och om igen, show me that cunt, show me that cunt, show me that cunt. Och så dansar de, slänger sig på golvet. Det är fascinerande kan man säga. Sen kan man ju nämna pardanser då olika. Det finns ju tango till exempel. Och där kan man ju säga att inom den argentinska tangon så är det ju det är väldigt sensuellt. Och sen så när man bjuder upp också så finns det något som heter cabeceo. Nu kanske jag har ett dåligt uttal. Men då ska man med blicken bjuda upp en person. Och det kan man ju bara tänka sig hur erotiskt laddat det är.
Jag tänker att vi börjar med att plocka upp ändå ur alla de här brytpunkterna mellan dans och sex. Det här med midsommardansen. Där kanske inte den sexuella stämningen är så påtaglig. Eller vad är era erfarenheter?
Nej, men det är ju för att vi har blivit så dåliga på att dansa våra svenska folkdanser. För halling, den är inte dålig, du.
Halling,
då snurrar man, då håller man i varandra ganska rejält. Och sen är det massa steg som inte jag kan förklara nu. Men då trycker man i stort sett, inte kanske exakt könen, men liksom nederkroppen tar mot varandra. Och så blir det som en en kraft som man ska kunna snurra jättemycket.
En centrifug.
Det tror jag inte var helt oerotiskt.
Och det här var något som man gjorde runt midsommar, i midsommarfirandet?
Jag kan inte svära exakt om man gjorde det runt stången. Men om man tänker de svenska folkarna, så vi knippar ändå med de här traditionerna som är mer ambitiösa än små grodorna. Det är ju ingen dans, nej. Men så som vi gör nu, att det är mer barnlekar. Men så har det inte alltid varit. Så svensk folkdans, jag tror att det kommer komma en våg av det också nu när man är kanske mer intresserad generellt av kulturella danser, hoppas jag.
Hur ska vi förhålla oss till att vi förväntas dansa runt en penis, Susanne?
Ja, alltså det har ju under de senaste åren också kommit någon form av protest mot det här patriarkala mönstret av den här pålen som ska genomborra moderjord liksom. Och ja, jag kan ju inte låta bli att flina lite grann. Jag firar ofta midsommar i det mest junina av Dalarna. Och då är det fortfarande så där att då efterlyses starka karar som ska vara med och resa den här stången under högljudda så här. Åh, hej! Och jag kan inte låta bli att stå där lite grann och flina åt den här processen heller. Men jag och det sammanhang som jag brukar fira midsommar tillsammans med, vi har nu under 8 år haft också ett alternativt firande där vi gräver en midsommarfitta och dansar kring.
Ni har en midsommarfitta?
En midsommarfitta.
Och är det ett begrepp som du är bekant med?
Nej, jag inte. Men jag tänker, jag kan ju välja att se lite grann den här midsommarkransen som man har. Att det är som en liten slidkrans man kan sätta på sitt huvud, ollonet alltså.
Just det.
Så kan man se det också.
Så kan man också se det.
Underbart.
För att komma bort från den dominanta patriarkala då. Men berätta mer om den här midsommarfittan. Det jag föreställer mig direkt, jag tänker att det kan bli... Man firar ofta med barn. Springer inte de rakt ner i midsommarfittan då? Eller?
Ja, det gäller ju att lära dem att dansa runt midsommarfittan. Men den här midsommarfittan kan också se ut på väldigt många olika sätt. Alltså, den kan stå upp och det kan vara en grävd grop. Och blomsterkrönt naturligtvis. Sen brukar jag alltid lägga en sten som klitoris och någon får liksom gjuta olja över den. Men det här firandet ser ut på väldigt mycket olika sätt. Och det finns till exempel en Facebookgrupp på midsommarfittan, och när jag rekade runt lite grann runt där så finns det nu också en hel del artiklar. Det här verkar ha börjat att slå igenom i alla fall.
En annan grej som jag tycker är bra med midsommar är att prestationsnivån som det är nu, alltså det positiva med att det är lite sådär utsmetat och inte så mycket den här typen av dans som du beskrev, att det är små på grodorna, man kan lalla med där, det är ju att man slipper ändå prestationsångesten. Och det är någonting som jag har fått stifta bekantskap med den här veckan då, i och med min sexiga dans.
Berätta, vi vill höra allt.
Ja, först ska vi lyssna på en liten illustration på hur det lät för några dagar sedan när jag pratade om min ångest inför det här med min partner i våran hemmamiljö. Och då har jag några dagar tidigare berättat att det kommer att ske.
det är faktiskt någonting som det känns svårt och konstigt och främmande. Eller det känns främmande att dansa sexigt, för att jag vet inte om jag ska dansa. Alltså, kan det vara sexigt att jag dansar några helt vanliga steg, eller ska jag göra klischén eller bilden av vad som är sexiga steg? Jag vet inte. Det blir obehagligt för oss båda om jag inte får någon feeling, och så ställer jag mig och tvingar fram någonting.
Det måste nog vara rätt i stunden alltså. Det är så lätt att man skojar bort det. Om det ska vara liksom på beställning.
Ja, som ni hör här så har alltså självmedvetenheten knackat på dörren. Det är det som har hänt. Jag blev extremt självmedveten och fick mycket tankar och blev frånkopplad uppgiften. Jag tänker också att det här är någonting som är vanligt med dans, just att man blir självmedveten.
Jag tänker att det är säkert vanligt i dans, men det är också väldigt vanligt i sex, skulle jag vilja säga. Blir du för upptagen med att tänka att jag ska se sexig ut, jag ska dra in magen, jag ska puta ut brösten, eller att hur ser jag ut i den här vinkeln, och hänger eller slänger det någonting där, så blir sexet inte heller bra, utan Man måste på något sätt gå in i kroppen och känna och skippa den här yttre blicken om hur någon annan utifrån värderar mig och någonstans känna in vad har jag det här inne i min egen kropp och hur kan jag möta den andra personen? För det handlar ju också om ett samspel, att läsa av den andra personen. Vad har jag samspelet här någonstans?
Mm. Har du erfarenheter också av yttre blick eller självmedvetenhet kopplat till dans?
Mm. Absolut. Men jag tänker, då är det skillnad på också om man som i sex improviserar, eller för det kan man göra, i dans kan man både improvisera och göra något förbestämt, alltså att man har repat, för det hade du kunnat öva innan liksom. Men just om man improviserar, då gäller det verkligen att man är i stunden, och precis som med sex, att man inte kanske, och det är också ett sätt vår självmedveten så här, nu ska jag göra så här, undrar om man vill göra så här eller hon tycker om det här, att man liksom bara gör det man själv känner för precis i stunden, och sen får man hoppas att den andra gör det den vill göra i stunden, och att om det krockar att man så löser det sig.
Hittar ett sätt att lösa krocken på. Mm. Men och då, för då kommer vi in, alltså improvisation är ju intressant att tänka sig då, att har du några, vad är det som gäller då? Är improvisationen ett sätt att ta sig bort från självmedvetenheten, skulle du säga? Eller?
Nej, det är kanske inte så kopplat. Jag tänker med självmedvetenhet, om man liksom improviserar och inte är i stunden, och att man är självmedveten och tänker så här, nu ska jag göra så här, då är det oftast inte så bra. Och då blir det liksom någon sorts konstruerad o-feeling.
Ja, vad ska man göra då?
Det här kan man ju öva upp, alltså att man övar sig på att vara i stunden, att man inte övar, att man inte gör massa saker utan att man väntar tills det kommer. Så om jag inte kommer på något jag vill göra, så gör jag ingenting.
Man backar.
Men det bara står och tittar, och sen så bara kommer jag på att då kanske jag rör den här, men sen så leder det ena till andra, nu gör jag så här med den här, men sen kommer jag inte på något mer, då gör jag inget mer. förstår vad jag menar. Och så kan det ju vara med sex också. Men du hade också kunnat repa in en grej, det kan vara ett sätt att komma bort från självmedvetenheten, för om man har repat jättemycket och övat, det kan vara ett sätt att kanalisera sin, om vi nu snackar dans, att man har, kan det så bra och filat så mycket så att man, och sen kan man liksom förlora sig i det, om man kan det bra det man ska göra, då kan man ju förlora sig i den, alltså och uppleva njutning i stunden och så.
Mm, jag hade väldigt mycket tankar om att just huruvida jag skulle improvisera eller sätta ihop en liten koreografi att framföra, och jag tror att det kändes för magstarkt så här, vi pratar ändå om min första sexiga dans, att liksom strukturerat gå och sätta på en musik, alltså det kändes så uppstyltat, så att det alternativet det kändes för svårt, men då heller påbörjade jag inte en sån process, så jag vet inte vart det hade landat.
Det hade nog varit enklare,
tror du det?
Än att improvisera, tror jag, för det är då man märker om du, alltså,
går det här att applicera på sex också, att det kan vara lättare ibland att planera vilka ställningar eller vilket typ av sex man ska göra?
Det kan absolut vara, men jag tror att det finns likheter där också. Att man kan absolut skaffa sig kunskap och veta att så och så kan jag göra. Men i stunden när det gäller just sex så är det ju viktigt att också samspela med den man håller på med. Jag kan ha gjort en jättelång föreställning för mig själv att sen ska jag göra det och så ska jag göra det. Men är partnern inte på, va, då blir det plattfall.
Eftersom det var lite motigt och svårt för mig att komma vidare från det här, så tog jag hjälp och frågade runt. Vad tycker ni? Hur ska jag lösa det här? Och ni ska få ta del av vad en anonym rådgivare hade för tips. Hur ska jag göra en sexy dans? Help me out!
Du får använda fantasin. Det som du har i imagination får du använda i reality. Något som inte du han har sett dig göra, exempel. Om du ska göra danser för din kille. Något som han under de här åren ni har varit tillsammans inte har sett dig göra. Det skulle han bli så här positivt överraskad. Lite chockad i början, men du får bara jobba på den liksom. På den chocken. Mm. Du ska vara bekväm med det du gör. Du ska känna dig sexy. Du ska inte bli röd i ansiktet och sånt. Förstår du?
Hur gör jag det då? Hur kommer jag över?
Ja, jag vet inte hur du blir bekväm med dig själv. Men äntligen dricker du lite glas vin eller så... Ja, jag vet inte. Eller så leker du med dig själv innan han kommer, så är du igång. Gör ett set som är 15 minuter. Sätt upp det på det sättet som du vill sätta upp det. Lägg in lite musik som inte är för... Det ska inte vara för romantiskt. Inte så mycket sång, utan helst något jazzigt och något så här. Du vet, som går on och on.
Uh-huh.
Sen kan du ögonbinda han och göra så att han känner att du är blöt utan att han ser dig, också en jävligt bra grej.
Just det, men då är det som att själva sexet nästan börjar i dansen.
Ja, men det är där det är. Det är inte en så här fantasigrej som gör att han får stånd och du blir blöt liksom. Det kan du göra av någonting extra om det är så att du känner för att sätta fast den någonstans, binda fast den och sen leka med dig själv framförallt så att han inte kan röra dig. Det är också en nice grej. Det är också en dans.
Ska jag säga så här, nu kommer det komma en dans eller ska jag bara göra det?
Jag ska inte säga någonting. Det här är det viktigaste, att du inte säger ett skit till honom. Alltså att du inte pratar. Han ska bli irriterad för att du inte säger någonting av det som pågår. För han är kanske van vid att ha kontrollen. Eller så är han van vid att inte ha kontrollen. Oavsett vad det är så ska du ge en motsatsen. Jag tror de flesta killarna blir ganska tända av själva situationen. Att du som tjej som är deras gör någonting som du inte brukar. Alltså något som du inte har gjort där. Jag vet inte. Har du slickat hans röv? Förstår du? Typ sån grej. Alltså, gör någonting som han inte är van vid att du gör. Kanske han inte gillar det, men han får i alla fall uppleva det. Och det är det som är viktigast. Den ultimata dansen, jag kom på det nu. Alltså, det är så här, om du sätter han ner och får han att känna sig bekväm först och ge en glas vin och bara... Och sen binder du fast han sakta.
Ja.
Och när du har bundit fast han så låter han titta på dig när du leker med dig själv framför han så nära som möjligt tills du kommer. Men kom över han. För att hans fantasi, hur långt kan den gå? Okej, nu fick han en ny, kan jag lova dig, om du gör det där över han.
Men det är det att jag är ju lite rädd för reaktionerna.
Ja, du är rädd för reaktionerna för då ska han lämna dig när du är så där kåt på han, eller?
Nej, det är inte logiskt. Det är inte rimligt att jag är rädd för det. Det är det ju inte.
Nej, är du rädd för att jag ska lämna dig för att du är kåt på han och visa han hur blöt du blir för han, framför han? Och han har, om man inte har förväntat sig någonting från dig och sen du gör det framför han, för då kommer han att bara tänka nya banor om dig. Och det är inte negativt alltså.
Det är inte negativt.
Här får jag då fler uppslag.
Alltså, jag älskar. Han fick feeling. Han var väldigt bra på att måla upp det här framför sig.
Det var verkligen jättehärligt hur han uppmuntrade dig till att bejaka din egen sexualitet, din egen kåthet. För han pratade ju väldigt mycket om hur, din väta och hur du skulle verkligen visa på att du också var kåt. Fantastiskt.
Mm. Han pratade väldigt mycket om... Vad jag ska göra. Jag ska liksom veta vad jag gillar. Det som förutsätter han.
Att jag tycker det var många bra tankar han hade också. För jag tänker så här, det du var inne på också, att man, varför det är så läskigt hur den andra ska reagera. Det är ju liksom att, jag menar, även om det är den som du lever med som älskar dig och allting, så att du är i goda händer, du är inte en främling. Men ändå så, ju mer sårbar man är, desto läskigare blir du att bli avvisad. Så, och det gäller ju både män och kvinnor. Och det är något att ställa sig framför någon och liksom bara, nu ska du få här. Alltså så, det är ju en ganska sårbar situation. Och då återigen det här med att skämta lite om det och inte tänka så mycket innan utan bara köra på lite. Och att man inte behöver tänka vart det ska landa heller. För det kan jag tycka med att man lovar så mycket så här, nu så ska det bli en magisk erotisk dans. Som att, då tänker man så här att, och den ska sluta om en timme med att båda har kommit till ett hav av ros. Alltså, liksom, man kanske bara tänker, jag vill bara dansa lite 10 sekunder sedan var det inget mer. Alltså att det får sluta när som helst är också en bra ingång till
radera föreställningen om vad en sexig dans är.
Ja, och vart det ska landa och liksom att det är som en lång resa som ska sluta på ett speciellt ställe.
Mm. Jag kan säga så här att för en och en halv vecka sedan så var det helt otänkbart för mig att jag någonsin skulle genomföra en sexig dans.
Mm.
Men det har hänt nu.
Wow, berätta.
Det som blev min räddning var just känslan, för att jag hade hamnat i tanken väldigt mycket. Så hörde jag, kom det i en spellista en låt. Och då när den här låten kom så tänkte jag så här att nu gör jag det bara.
Var det då för din partner?
Av olika anledningar så var vi alltså inte under samma tak den kvällen. Så att jag tänkte ut ganska snabbt att jag sätter på min kamera på datorn och så filmar den här sekvensen.
Mm.
Och då tänkte jag också så här, det frigjorde ju mig på det sättet att blir det inte bra så behöver jag inte skicka den. Så det var ju lite att fega ur, men jag fick ändå känna på hur det kändes att utföra den här dansen. Och det som hände var att jag hade inga planerade steg, utan jag tog det bara som en improvisation i stunden.
Mm.
Och jag hade också lekt med tanken om att göra det med humor och med en glimt i ögat. Men det blev ganska klassiskt, sexigt, liksom, utifrån hur man kan se hur de gör på YouTube.
Mm.
Så blev det liksom höftrullningar och... ja, det blev lite glimt i ögat, men ändå så lät musiken så här då.
Får vi se på filmen? Vågar du? Du
ja,
alltså, jättetrygga händer.
Ja, eller...
Vi vill se den.
Ni vill se den nu?
Ja.
Okej. Okay. Kan ni ta emot det här? För ni måste ju kunna ta emot det.
Ja.
Är ni säkra?
Ja.
Vi är inte rädd.
Ja, men alltså varför inte? Jag kan visa början i alla fall då.
Ja. Just det, här ser man...
Inledningen är faktiskt fantastisk för att man ser din mun som är lite öppnad och en liten lös och en liten hårslinga som tittar fram där också. Det är en häftig början.
Ja, så det har någon hemmakänsla också, att den inte är så liksom extravagant, utan att ha lite så här, den här, en klassisk boyfriend shirt här, så lite så här ledig hemma klädsel, gör att man får lite så här gnussar känsla och rör det minimalistiskt här upp och ner, supersnyggt.
Och jag gillar verkligen den här skjortan. Du har en blå skjorta på dig. Det är liksom en ganska ordinär skjorta. Men så du spelar inte på den här verkligen klischémässiga underklädsbilden. Och nu åker den av.
Jag kastar av skjortan då.
Alltså. Mycket och så där läckert.
Förlåt, vad sa du?
Mycket läckert.
Mm. Susanne, du ser alldeles chockad ut.
Nej, men jag tycker det är fantastiskt att du får till det. Och för mig så tycker jag att det är att du just använder din skjorta gör att du också reclaimar det här. Sen har du ju en jättesnygg BH under, men du använder din skjorta så att du liksom inte spelar på hela det här liksom konceptet med de sexiga underkläderna, utan du sätter ihop det här en jättesnygg BH med en blå skjorta. Jag gillar det. Mm. Nej, jag tror det kommer att vara fuktfläkt här på våra stolar när vi går härifrån.
Ja, gud.
Men det jag kan säga då, som jag, den här filmen lämnar snigelspår, menar ni? Det var ju väldigt gott betyg. Det blev ju, vilket jag också i efterhand kan ställa mig lite kluven till, att det blev lite som idén och klischén av vad jag, mina föreställningar om en sexy dans, men jag fick ändå feeling. Så jag kände att jag lyckades reclaima och erövra lite av de här rörelserna som var så främmande för mig tidigare.
Mm. Jag tänkte också på det du sa där om att du hade en mall, men att du ändå kunde känna dig lite fri i den. Och jag tänker också att det är ju så det är, för det går inte att uppfinna allt på en gång när man är lite ny inför någonting. Så man kan ju behöva en mall, både för den här dansen, så du har ju en bank av olika rörelser som du har sett i videos och allting. Och då tänker jag, apropå sex där, och liksom att det är viktigt att man kanske har mallar som är bra.
Just det.
Och sen kan man liksom freestyla loss och göra exakt vad man vill. Men man kan alltid börja med en mall. Och det är därför liksom...
För jag blev själv lite förvånad av att jag kastade av mig skjortan. Och det tror jag gör, därför att jag har bilder som jag sen lever ut i min tolkning av vad en sexy dans är. Det var ingenting som jag hade planerat. Det var någonting som skedde i stunden. En av reaktionerna var faktiskt på filmen att jag fick som... Det var väldigt uppskattad och väldigt tacksam för filmen. Men också att han sa att du hade inte behövt ta av dig skjortan.
Mm.
Att jag hade lika gärna kunnat ha skjortan kvar på, tyckte han.
Ja, men det kan man fatta. Alltså, och sen är det ju liksom en fin rörelse när man tar av sig. Men man kan verkligen haja den. Att det kan kännas nästan ibland mer privat att det inte kommer helt i ansiktet på en gång. Utan att det är någon lite sån... Skulle ni också tycka.
Mm. Det intressanta i det här är att jag direkt efter att jag hade gjort det här kände att barriären var bruten. Att lusten kom att jag ville nästan göra en till.
Mm.
Det är helt fantastiskt.
Det som för mig var så främmande, så var det bara att när kan jag göra nästa sexiga dans?
Mm.
Jag tycker det här är en sån fin gåva till någon. Jag tänker att det här är något som man kan spinna vidare på. Om man känner sig helt obekväm med dans, så kanske man kan skicka en bild på sig själv. Och jag vill också reclaima lite grann det här. Det är ganska vanligt att män skickar kukbilder. Men jag tänker också att en riktigt svullen kåt ofta kan faktiskt vara...
Göra sig bra på bild.
Göra sig väldigt bra på bild och liksom dessutom glittra lite grann när den lubricerar. Och så att det kan också vara en fantastisk gåva till någon.
Ska vi avsluta med att lyssna lite mer på låten då? Så kan det vara så att någon lyssnare får feeling och vill utforska sitt eget... höftrullande. Mm. Du, Anna, du faktiskt ser ju lite mer övertygad om ut om att...
Och du jobbade också för, kan jag säga, de som inte kommer få se det här till de som lyssnar, att du jobbade ju också ganska minimalistiskt. Du jobbade ganska så här, så det behövs inte så mycket, man måste ju inte vara speciellt så här akrobatisk på något vis. Alltså du rörde lite på axlarna och höfterna och alltså det här, så att ja, det behövs ju inte så liksom, man måste liksom inte stretcha innan.
Just det. Och det som jag vill säga då också var att det hjälpte mig att min, vi har varit inne på blicken, att den är viktig, men att min blick inte var med.
Mm.
Det var en förutsättning för att jag skulle fixa och göra det här.
Mm. Nästa gång kanske du kan göra det när han är där.
Exakt. Jag tänker att man får ta det i små steg. Det blev en film första gången och sen kan det bli live nästa gång.
Mm.
Nu kommer låten. Och ni som får feeling, så det är bara att köra. Before, ooh, you're the realest. Yeah, I admit it. All in my feelings. Damn. Had to pause, nigga. Wait a minute. Almost stepped out when you started swimming. A little cocky, I could deal with that. 'Cause you put it down and I need parts of that. Just text your phone, nigga. Where you at? You give me rooms, I need all of that. Ain't even got a knock, let the door lock. So is you trying to take it down or not? Or not?